Hej allihopa, det här var er programledare för Säljpodden Leonardo Johansson. Idag har vi lite speciell inledning på det här avsnittet eftersom det var ett ganska speciellt avsnitt att spela in. Vi spelade in det här live på Sveriges största sälj- och marknadsmässa som då heter Sales and Marketing Expo. Och gästen för dagen var då Jenny Bjur Berggren som vid inspelningen hade rollen som Head of Commercial Sweden på Sveriges största solcellsföretag, nämligen Svea Solar, med ansvar för runt 100 personer i sin säljorganisation. Och idag så har hon andra spännande uppdrag på gång. Och slutligen får vi chansen att besvara frågor från deltagarna i rummet. Och det var riktigt, riktigt spännande frågor som dök upp. Så att håll kvar ända vägen in till slutet, så önskar jag dig en trevlig lyssning och så kör vi. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden och idag sänder vi live från Kista-mässan och Sales and Marketing Expo. Mitt namn är Leonardo Johansson och utifrån mina erfarenheter som säljchef, boknörd med över 300 böcker i bagaget och idag säljutbildare så intervjuar jag gäster som ska ta dig, ditt säljteam eller ditt företag till nästa nivå. Och idag ska vi få chansen att prata med Jenny Bjur Berggren som är en expert på förändringsledning. Och hon har alltså fått många företag och stora välkända företag som Cision, kommunikationslösningar för börsnoterade företag. Och några år senare som Chief Marketing Officer på Bonnierförlagen, alltså miljardbolaget. Och idag är kommersiell direktör på Sveriges största solcellsleverantör, Svea Solar. Så vi ska pick her brain med hennes erfarenheter och hur man lyckas med en förändringsledning. Men jag vill börja med att gratulera dig, Jenny, till en fantastisk karriär.
Ja, tack.
Är det någonting som du upplever att jag inte tog upp om dina erfarenheter som är viktigt för våra härliga lyssnare då, på den efterhand och även de som är med i rummet där, att belysa?
Nej, men allt började ju med försäljning. Så att ur försäljning så kom ju förändring väldigt naturligt. Även om man inte jobbar som ledare, tycker jag, för ofta som säljare så handlar det också om att skapa någon slags förändring hos kunden. Att få med sig dem på ett beslut som kanske handlar om ett förändrat beteende eller man är väg på väg i en annan riktning, så tycker förändring är väldigt intimt förknippat med försäljning. Och jag har jobbat med försäljning väldigt länge.
Just det.
Så
du tog det från toppsäljare till att bli en toppledare? Enligt min beskrivning då.
Ja, det låter bra nu, säger jag.
Ja, perfekt. Perfekt. Ja, men jag vill fråga dig, vad krävs egentligen? Det är för att det är många som lyssnar på podden som då är säljare och ser en lång och härlig säljkarriär framför sig, förhoppningsvis som ledare också framåt för vissa utav dem. Men vad krävs för att, eller vad är ditt bästa tips till en ny säljare i sin karriär?
Ja, men jag tycker det som är så otroligt roligt med försäljning är att man aldrig blir fullärd. Alltså, så att det dras ofta paralleller, tycker jag, mellan försäljning och framgångsrika säljare och elitidrott, och det är en relevant jämförelse, för det handlar om att träna och finputsa och ta del av andras bästa tips, lära av sina egna misstag, läsa 300 böcker kan man göra, ändå inte med ett fullärd, eller är det
det? Nej, långt
ifrån. Så det är det som gör försäljning så otroligt spännande, och sen att vad man egentligen säljer, det kan vara jättestora tjänstelösningar, produktlösningar eller någonting som är ett snabbare konsumentgods. Men alldeles oavsett så handlar det ju om människor. Beslutet fattas ju om människor och det gör det intressant. Så är man nyfiken och hela tiden jobbar på att bli bättre, utmana sig själv, då är det en utvecklingsresa man kliver på. Då kan man ju komma med något som helst. Så det var mitt tips.
Ja, perfekt. Jättebra, jättebra. Det har ju såklart en koppling till just förändringsledning. Även om det kan vara utmanande ibland för vissa att utöva det självledarskap som man som ledare förväntar sig. Eller hur? Att kunna ta sig an de här nya säljtipsen till exempel utan att man ska ligga på alldeles för mycket. Men jag ville fråga dig någonting som jag har haft en utmaning med under min karriär som säljledare, har varit att balansera en riktigt bra relation med mina kollegor med att få dem att förändra ett beteende och vara hård när det krävs. Har jag haft utmaningar i alla fall. Och det är många som lyssnar på podden, kanske vissa som sitter i rummet också, som känner att jag känner igen de här utmaningarna. Alternativt så vill jag veta hur man ska råda bot på de här utmaningarna om jag då blir en framtida ledare. Vad säger du om det? Och jag vet att du har en väldigt bra relation med dina kollegor.
Jag trodde först att du menade relation hemma.
Jaha, okej! Okay. Nej, precis.
Men relation till sina kollegor.
Ja, precis.
Jag tycker absolut inte att det på något sätt det går emot varandra. Att ha en god relation och ett ställa tuffa krav som man ju också måste göra som ledare framförallt. Utan det handlar helt enkelt om en ömsesidig respekt och en kommunikation och att man också som ledare kan visa sina missar och sina svaga sidor och behålla liksom en ödmjukhet. Och visar man, respekterar man varandra så kan man också ta sig igenom tuffa motsättningar, diskussioner och utmaningar på ett sätt som gör att man tycker om varandra. Fast det kan bli lite hårdare stämningar.
Just
det. Så jag tycker att det går hand i hand och inte alls är något sätt.
Okej, okay. Jag har mycket att lära av dig där måste jag säga. Men det känns som att det här med leading by example också är en viktig grej för att få respekt av sina kollegor och kunna både då balansera en bra relation med att man får respekt för det man faktiskt gör i sitt arbete. Är det någonting som ni arbetar med på Svea Solar, leading by example?
Ja, men verkligen. Otroligt mycket. Vi jobbar ju mycket med våra ledare överhuvudtaget. Och en del av det handlar ju väldigt mycket om att man ska som ledare tydligt kliva in och ta liksom ägandeskap, vara engagerad och visa vägen. Jag tycker att leading by example är en röd tråd som är jätteviktig. Det handlar också om att visa sitt sanna engagemang och liksom bekräfta att det man gör, att man tror på det.
Mm. Kan du beskriva för publiken här vilka olika typer av förändringsprojekt du har lett i säljorganisationer så att man kan ta på det lite grann?
Ja, som sagt, försäljning glider över i förändringsledning och gjorde det ganska tydligt för mig. Men för att ge några exempel så började väl den mer tydliga förändringsledningsresan för mig. Jag började på Sishan, så du talade ju bra om det här.
Ja, bra, tack.
Och det handlade ju dels om att förflytta säljorganisationen där och göra en förändring i arbetssätt och vart vi var på väg och hur det vi strävade efter också gick i harmoni med vad bolaget var på väg. För det tycker jag är en ganska central ingrediens också. För att man ska förstå vart man är på väg och varför. Förstår man inte det så kommer man inte heller engagera sig i förändringsresan. Så där gjorde jag min första organisatoriska förändring som ledare. Men jobbade också väldigt mycket med stora internationella börsnoterade bolag som i sig var i en förändring. Och sen så, man spolar fram lite i tiden, så hade vi ett förändringsledningsuppdrag på Bonnierförlaget som du nämnde inledningsvis. Så var otroligt spännande att komma in i ett anrikt företag på det sättet som startade 1837 och har det varumärket och den legacyn som Bonnierförlagen har och har ett förändringsuppdrag som handlade om att modernisera och göra om precis hela sättet att arbeta på. Digitalisering, nya processer, nya kompetenser, nya arbetssätt för att bli relevant. Och det är det som förändring väldigt ofta handlar om, att man ska ta sig från en punkt till en annan punkt så att man håller sig relevant. Relevant på marknaden, relevant för sina kunder, relevant för sina anställda och så vidare. Så det var ett väldigt spännande förändringsuppdrag.
Och när det kommer till den position du har idag, vad har ni gjort på Svea Solar? Vilka utmaningar har ni sett och liksom vilken förändringsresa är viktig för er? Kanske framförallt den som handlar om proaktiviteten, liksom att bli mer proaktiva i ett sätt att arbeta på, i säljteamet då?
Ja, precis. På Bonnierförlaget var det väldigt tydligt att jag kom in med ett uppdrag som förändringsledare. Kan du komma hit och leda den här förändringen? På Svea Solar så är vi ju ett helt annat bolag som är grundat 2014 jämfört med 1847. Där det ju handlar om en tillväxtresa, men tillväxt och förändring är ju väldigt förknippat också. Så det är egentligen ett tillväxtuppdrag att leda en kommersiell organisation i tillväxt. Mm. Men det är ju förändringsledning. Mm. För det är precis som du säger, det behöver man ju titta på. Har vi rätt förutsättningar i vår organisation för att i nästa steg ge våra kunder rätt förutsättningar för att jobba på skala
och det. Och det har varit allt ifrån förändrade provisionsmodeller till att få folk att arbeta lite mer proaktivt istället för att bara ska vara inkommande förfrågningar. Så hur tar vi oss an marknaden? Och det har varit många sådana bitar som ni har fått stå inför också.
Ja, men verkligen. Om man tittar på själva säljprocessen så är det ju väldigt mycket förändring i precis hur vi arbetar från första kontakt med kunden. Och som du säger, hur får vi den kontakten? Är det uppsökande eller inkommande? Hur jobbar vi från första kontakten med kunden och hela vägen egentligen under om man drar ut det under 30 år när kunden har sina isolpanelbaken. Men framförallt så vi jobbar under säljprocessen fram till avslut som anknyttar på de här precis,
ja, precis.
På scenen. Men, så det är väldigt mycket vi har förändrat där i våra arbetssätt.
Och en stor del av mitt arbete som säljutbildare handlar ju om att försöka skapa någon typ av förändring, eller hur? Och jag vill påstå att det här med uppföljningen av en förändringsresa, oavsett om den är stor, ifall man ska följa upp sig själv eller följa upp andra, att det är den viktigaste faktorn inom all typ av förändring. Alltså att man kan försöka få igenom 10 olika punkter av liksom förändringen, men följs det inte upp på rätt sätt så har man lika gärna kunnat fokusera på en punkt och göra det riktigt, riktigt bra istället. Håller du med om att den viktigaste biten av all förändring, både på individnivå och gruppnivå, är kopplad till uppföljningen?
Ja, men absolut. För följer man inte upp, då blir det ofta att man har mycket planering och arbete. Man kan ha jättesusiga PowerPoint och Excel och hur mycket man vill. Men om man inte följer upp så kan man inte veta att förändring verkligen händer. Mm. Och uppföljning behöver ju ske på många olika sätt. Men både kvantitativt och kvalitativt skulle jag säga. Men absolut, det är ju A och O för att på något sätt bekräfta att man gör förflyttningen som man ska göra.
Men om vi kollar ut här i det här härliga publikhavet och ska prata med de som är ledare idag eller blivande ledare. Har du något sånt här? Det här är mitt allra bästa praktiska tips om ni ska genomföra någon typ av förändring, oavsett om det är stora förändringar som att gå ifrån inkommande leads till att vara proaktiva, eller ifall det handlar om något helt annat som man vill förändra. Jag vill få mina säljare att bli bättre på storytelling. Nu ska de faktiskt arbeta med de här säljhistorierna vi har skapat. Alltså vad det handlar om man som ledare vill implementera en förändring i sitt team, har du någon typ av så här superpraktiskt tips då?
Först, oavsett om det är en stor förändring eller en liten förändring, nu ska vi förändra precis hur jag ringer det här livet, eller nu ska vi förändra, prata om förändringsresa för hela bolaget. Det spelar egentligen ingen roll, man måste alltid ändå vara tydlig med vad man är på väg och varför. Så det är väl mitt första tips. Innan man börjar driva igenom en förändring så måste man säkerställa att de som ska vara med och göra den här förändringen måste förstå vart man är på väg och varför. Och är det i det större perspektivet så måste man bryta ner det och hjälpa bryta ner det till den individuella säljaren handlar om i det här fallet. Så att den kan förstå oavsett om den gillar det eller inte. Och det ska man komma ihåg att det är ganska mänskligt att inte tycka att förändring är bara härligt. Så det måste man också bli inställd på. Men att man förstår varför måste jag göra det här oavsett om jag gillar det eller inte. Och vad är mitt ansvar i det?
Ja.
Och är det en jättestor förändring så måste jag ändå förstå så här, vad är min pusselbit på den här förändringsresan?
Ja, men precis. Det var det här jag ville hoppa in på också. Det är att liksom det här med what's in it for me. Det var något citat, nu kommer jag uttala det här fel eller säga fel. Men det var någonting så att show a person how you can help them achieve their goals and they'll do anything for you. Och det är klart att när du sitter och pratar med flera hundratals medarbetare på Svea Solar, då måste du ha det bredare perspektivet. Vart vill företaget? Varför ska vi med på den här resan? Men man får inte heller glömma bort individerna som du också nämner. Liksom, what's in it for you? Det var ett företag som jag hade ansvarig för 20 stycken patentingenjörer och varumärkesjurister. En ganska hög snittålder, hatade försäljning. Och jag kunde måla med de breda penseldragen, försöka vara inspirerande. Men i slutändan var det att när jag på individnivå kunde få varje person att förstå varför ska jag sitta och ringa kalla samtal efter mer än 5 års utbildning? Jo, för att jag som då heter, vi säger att hon heter Anna. Vi kom fram till att hon ville driva eget företag inom 5 års tid. För att kunna hitta de allra bästa kunderna hon verkligen ville arbeta med så var hon ju tvungen att göra de här bitarna också och lära sig hantverket. Det finns en annan bit som jag vet att du är väldigt duktig på också, för jag har lärt känna dig en del under de senaste året i alla fall. Och det är att involvera det vi kallar för de informella ledarna. Alltså att identifiera tidigt i en säljgrupp vilka påverkas. Det behöver inte vara de som har en formell ledarposition, men vilka är det som påverkar teamet ganska mycket? Fånga upp dem som ni har gjort jättebra och liksom försöka få med dem på förändringsresan. För de är ju ändå informella ledare och förebilder, eller hur?
Ja, men verkligen. Det handlar ju om att tänka till vilket team skapar man runt sig när man ska driva igenom en förändring. Och då måste man ju båda ha rätt kompetenser som kan kavla upp ärmarna. Och sen måste man också omge sig av rätt tyckare och påverkare. Så måste knyta till sig båda de grupperna för att få igenom förändringen. Man kan inte göra det själv, så man måste ha fler hjärn och muskler som jobbar tillsammans med en förändring. Man måste också identifiera det du säger. Både vilka som är starka ambassadörer, informella ledare, och vilka som är starka anti-ambassadörer, man kallar det så, också otroligt viktigt att identifiera. För att någon som motsäger sin förändring har ofta gått själv det. Och det är väldigt viktigt att kommunicera på ett bra sätt med den eller de personerna, för där kan du få den allra bästa feedbacken.
Och du säger att man ofta har en god anledning till det. Mina erfarenheter är kanske lite mer liksom pessimistiska, att ibland när man ska genomföra en förändring så finns det de som bara ställer sig på tvären, inte vill vara med på resan, som påverkar hela teamet negativt. Och att, men precis som du säger, att ha identifierat vilka de är innan man påbörjar förändringsresan och ha hanterat det. Vad innebär att ha hanterat det? I USA innebär det tack och hej, eller hur? I Sverige måste man vara lite mer, med tanke på alla härliga liksom, lagar vi har här. Vi kan inte bara göra oss av med folk hur vi vill, eller hur? Det ska vi inte heller kunna. Men att i alla fall proaktivt ha hanterat det, så vi vet vilka utmaningar vi måste vara redo för att, ja, för att face, helt enkelt.
Man konverterar någon som är motståndare inledningsvis till en ambassadör, så får du aldrig en starkare ambassadör.
Ja.
Så det är också ett
konkret tips. Ja, bra. Jättebra. Superbra. Och jag tänker, men vilka tror du är de liksom, eller det största eller vanligaste, eller ett vanligt misstag som företagsledare gör, säljchefer gör, när man ska skapa någon typ av förändrat beteende eller någon typ av förändring i sin säljorganisation? Ett vanligt misstag de gör, vad tror du?
Ja, men jag skulle vilja bara bryta ner det. Nu har vi pratat lite om det här övergripande. Om man inte har kunnat kommunicera och förklara så att det har gått in i huvudet på alla man vill prata med, inte bara att man har sagt det, utan att alla har förstått vart vi är på väg och varför. Och sen har vi landat i att det är väldigt viktig uppföljning, eller hur? Men däremellan så finns det några viktiga pusselbitar, tycker jag, som jag alltid liksom brukar ha med mig. Det är ju kommunikation. Jättemycket kommunikation på olika sätt, i olika forum och olika kanaler, och igen. Så kommunikation, att inte underskatta det.
Får jag hoppa in här lite snabbt bara? För det här går ju hand i hand med Kotter, inte Kotler, för de som känner till Kotler är ju marknadsföringsgurun, men Kotter, John Kotter, är ju nog världens mest välkända förändringsledare som har en 8-stegsmodell för hur man ska genomföra en förändringsresa. Och han pratar om det här med att hur frustrerade medarbetare än blir, så måste man nästan tjata in förändringen. Det ska vara liksom i varje morgonmöte eller varje vecka, och visuella hjälpmedel, allt möjligt. Det ska verkligen inte gå att fly från förändringen, eller hur?
Nej, precis så. Och sen för att minska känslan av att vara tjatig, så är det bra att man kan säga det på olika sätt och olika forum.
Ja, exakt.
Men kommunikation underskattar man ofta. Alltså hur stort behovet är, och kommunikation är ju tvåvägs, eller hur? Inte information handlar om, utan kommunikation. Och sen att man verkligen får med utbildning, träning och så vidare. Det är samma sak där. Det behövs på olika sätt, och det behövs upprepning. Och det handlar om att skapa de rätta förutsättningarna. Och sen att fira delsegrar, särskilt om det är en större förändring, otroligt viktigt att jobba med, och det hänger ihop med uppföljningen också, att hitta det där som man kan fira ganska snart. För om man säger, nu ska vi dubblera vår försäljning, till exempel, skulle kunna vara någon som har det målet, men vi har
ja, precis. Vi har ett företag sen där, så går från 100 till 200 miljoner i omsättning. Ja, ska dubbla vår försäljning.
Ja. Då är ju det ganska svårt att ta till sig och känna sig mindre om det här är att göra så bra jag kan. Men då måste man bryta ner det, och sen så får man ju då möjlighet att också fira, inte bara delsegrar för att bryta ner och känna att man är på väg, utan också premiera och belöna rätt beteende. Och det är där man också kan fånga de som känner sig tveksamma och avvaktande, eller till och med aktivt motsäger sig förändringen. Belöna dem på ett steg på rätt väg, så att säga, så får man med sig alla i liksom, dit man är på väg. Så det är ju otroligt viktigt att jobba med det också. Och sen så ledarskap, det är det vi pratar om, förändringsledning. Men det handlar ju om alla ledare. Och det är så man får till den här upprepningen. Utbildning är ju inte bara här i en webbkurs, eller här i en föreläsning, eller här i en utbildning, utan det är ju att vara där nära och coacher utbildar. Kommunikation är ju inte heller att en vd eller en kommersiell chef eller vad man vill är så att berätta vad man ska göra. Det är att man planerar och upprepar och lyfter det på olika sätt. Så ledarna har ju en helt central roll för att en förändring ska förflytta sig från ett strategidokument till en verklig förflyttning och en leverans.
Och när vi pratar om individen, för att både ledare men även säljare som lyssnar på detta kan ibland känna okej, men den här förändringen ska inte ske i hela gruppen. Det är jag som individ som ska antingen baserat på en större förändring vi ska genomföra hela gruppen, men mitt eget ansvar. Är det någonting du spontant kommer att tänka på när det kommer till vilka misstag man gör som individ? När det kommer till att jag ska förändra någonting?
Ja, men jag tycker det är ganska tydligt och det här har man ju som ledare förklarat till individer också. Individen har ju alltid själv ansvar. Alltså jag tycker det är viktigt att jobba med självledarskap där hos individer. Man har själv ansvar för sin energi och sin motivation. Och det kan man inte få serverat från någon annan. Och känner man att det är något som är otydligt som gör att man inte hittar sin motivation och sin energi, då har man ett ansvar att be någon förtydliga det. Så där har man ju ett eget ansvar oavsett hur man är på, tycker jag. Så här, jag förstår inte varför det här ska vara bra för mig. Jag känner mig inte alls motiverad.
Högt i tak och transparens är liksom vad man faktiskt känner.
Så är det egna ansvaret väldigt viktigt, så att man inte sätter sig ner och tänker att någon annans ska göra att jag känner mig motiverad och engagerad. Alltså man har
ett
där.
Ja. Jag har två till snabba tips, så vi ser ifall du tycker om de här på individnivå. Och det andra är det klassiska, gör en sak i taget. Och det kan låta så väldigt så här, ja, men det här är väldigt basic. Men när jag håller utbildningar, då förväntar sig ofta säljchef att jag ska förmedla typ 5-10 olika säljtips under en föreläsning eller en dragning. Men det som egentligen skapar det riktiga resultatet, det är att jag fokuserar på ett enda säljtips. Alltså, hur använder du retoriken på rätt sätt för att aldrig någonsin lämna ett kundmöte utan att ha bokat ett nästa steg i kalendern? Bara det kan man prata om i 4 timmar. Är det värt att prata om i 4 timmar? Hur stor är er säljorganisation? Ni har 100 pers snart. Om inte, ja. Tänk om varenda kotte i din organisation aldrig lämnar ett möte utan att ha tydligt nästa steg. Alltså, vad skulle det inte innebära i er försäljning? Jag försöker inte jag sälja in saker till Jenny, för jag jobbar där med Svea Solar. Men jag menar bara på den här biten att bryta ner det från massa olika bitar, till och med från en timmes föreläsning till vad ska jag fokusera på, vad ska jag prioritera, eller hur? Och sen tänkte jag på en annan grej också, bara lite snabbt, för jag brukar ta för mig ganska mycket i podden, även om jag ska intervjua mina härliga det är din podd, men, och det är det här som man gör på AA-möten, Anonymous Alcoholics, men även det man gör på Viktväktarna och liknande, det är att kommitta sig framför en grupp. Alltså, om du har någon som du har ett liksom förstärkt eller som du har kommunicerat ditt åtagande till, som till och med följer upp dig. Jag har en kille som heter Rickard Amidani. Varje fredag så följer han upp att jag, det jag har sagt på måndagen, eftersom jag inte har så många i mitt företag, har gjort det jag har sagt att jag ska göra under veckan. Och jag gör samma sak med honom. Och det här commitmentet leder till att vem är jag? Jag är en person som håller mitt ord, eller hur? Och då måste det vara så att jag... Problemet blir att när man inte identifierar sig som en person som håller sitt ord, eller hur? Men det hoppas jag att de flesta gör. Ja, bra. Är det något annat du tänkte på att koppla till
det här? Ja, men kopplat till det du precis sa, så tänker jag att det exempel du gav nu är ju precis ett exempel på hur firar man delsegrar, hur ser man att man är på rätt väg. Det är ju genom att lyfta ut till exempel ett sånt nyckeltal, en sån aktivitet. Men det är så här, nu ska vi dubblera försäljningen och vi ska gå in på nya marknader. Det är svårt att förhålla sig till idag, måndag, innan lunch. Men ett sånt mål kan man förhålla sig till. Och man kan fira, och man kan belöna, och man kan bekräfta, och man kan känna att vi är på väg, nu har vi tagit ett steg på den här förändringsresan. För att vi bokar in ett möte med alla kunder innan vi lägger på.
Ja, exakt.
Hur många gör det? Ja, men alla gör inte det. Okej, nästa vecka ska alla göra det. Exakt. Och så följer vi upp det, och så kan de också säga det i gruppen.
Exakt.
Så det är ett superbra exempel på sådana här små saker. Lågt hängande frukt i sånt floskigt uttryck, men det är det det handlar om, att hitta så här, vad kan vi plocka lite lätt som ger en känsla av att vi är på väg.
Ja. En annan sak som jag vill lyfta eller fråga dig kring, som är, det känns lite amerikanskt, men det är en del av Kotters 8-stegsmodell, och det är att skapa en sense of urgency. På svenska så kan jag översätta det till liksom en känsla av att det här är brådskande. Vi kan inte vänta med den här förändringen. Det här måste vi göra nu, annars lider vi av liksom tydliga konsekvenser. Jag har sett flera föreläsningar från Tim Cook, då, Apples vd, på YouTube finns det, när han pratar om det här med liksom, varför måste vi agera nu. Och jag tycker faktiskt att svenska företagsledare, kanske inte på de största företagen, men många som jag får jobba med, tyvärr inte är tillräckligt bra på att kommunicera en sense of urgency. Varför måste vi göra detta och måste göra det nu? Håller du med om det, och har du liksom konkreta exempel på sense of urgency som du har kommunicerat?
Jag håller absolut med om det. När jag säger att det är viktigt att förklara vart man är på väg och varför, så tycker jag att sense of urgency är en del av det. En sense of urgency är ju varför. Varför är det viktigt? Varför ska vi ens bry oss? Så att jag håller, det är definitivt jätteviktigt.
Och mycket med sense of urgency handlar också om att fokusera på konsekvenserna utav om vi inte agerar, vad händer då? Som Tim Cook tar ju som ett exempel, att hur bra den går för Apple, våra konkurrenter hinner i kapp oss rent tekniskt, X, Y, Z, så att nästan som att skrämma upp medarbetarna, väldigt amerikanskt, för att få dem att känna att vi måste vara på tårna, så att man inte blir den här liksom fat and happy leverantören.
Ja, men så kan det verkligen vara. Man har kanske en självbild och en historik av att vara störst och främst och First mover advantage, och sen så plötsligt blir man passerad av en konkurrent, och då har man en väldigt tydlig sense of urgency. Eller man har en historik av att vara störst och främst, och ser plötsligt att en förändring på marknaden, som en digitalisering till exempel, jag tror många bolag som har lyttat tidigare, att plötsligt så blir man ifrånsprungen av det skälet. Så det handlar ju om att hitta det sense of urgency kopplat till företagets story och det större perspektivet, men också för individen. Alltså man behöver känna, och den egna sense of urgency kan ju vara kopplad till den egna plånboken. Alltså man kan ju bryta ner det hela vägen. Så det är samma sak som mot sinnet för mig och varför är
ja. Och ett doptips där för de som är extra nyfikna på att gå all in på detta, det är Our Iceberg is Melting. Our Iceberg is Melting. Jättekänd bok inom förändringsledning. Jag har bara två frågor kvar idag, Jenny. Sen ska vi se ifall våra härliga deltagare i rummet har några frågor. Och den första är någonting som jag har märkt av när man ska skapa en beteendeförändring som kan vara lite i vägen för det. Det är olika typer av hinder. Vad innebär ett hinder? Jo, när jag kommer ut i organisationer som ska gå ifrån att vi har inte jobbat jättemycket med mötesbokning, kalla samtal, vi vill börja jobba mer med det. Vi vet inte ifall våra liksom, personal eller vår personal är rätt, har rätt inställning till det och liknande. Så har jag märkt av att ju mer man tar bort hinder, till exempel anställ någon på timme som gör hela prospekteringsarbetet, så att de inte kan fly från, här finns ett nummer, här finns kort om företaget och här finns någon typ av insikt du ska förmedla i början av ditt samtal. Att ju mer sånt man kan göra som ledare, desto högre är sannolikheten att man får igenom förändringen. Håller du med om det, och har något konkret exempel på hur ni har underlättat för era säljare?
Ja, men det är jätteviktigt, och det är också sånt som man kan ta i små steg. Men någonting som vi har jobbat väldigt mycket med på Svesolar nu, det är ju att när vi har så duktiga rådgivare, säljare hos oss, som kan svara på alla frågor från våra kunder kopplat till solceller, då är det det de ska göra, och till helhetslösningar inom solenergi, då är det inte att lägga 50% av sin arbetstid på dokumentation och administration till exempel. Det betyder inte att det inte är jätteviktigt, men det kanske inte är jätteviktigt att den på företaget som är allra bäst på att rådge våra kunder och att ta in våra affärer, att just den personen ska lägga tid på det. Så vi satte ett mål där väldigt tidigt, att vi ska sträva efter att en säljare ska lägga 90% av sin arbetstid på aktiviteter som på ett annat sätt knyter an till nya kunder. Man ska jobba med att förbereda sig för att prata med kunder. Man ska prata med kunder och man ska följa upp och liksom göra våra kunder nöjda genom hela säljprocessen. Det är ju det allra viktigaste för att sälja det. Däremellan behöver man ju training, eller
hur? Ja, exakt.
Det är man också inför de här
90%.
Men det är ju jätteviktigt att börja ta bort saker. Det skapar också en väldigt positiv energi.
Grymt. Den sista frågan såg jag här var faktiskt vilka frågor publiken har. Så att det var spännande. Två frågor kvar och en av dem var vilka frågor ni har. Och så jag vill fråga er som sitter här inne. Är det någon som känner så här, ah, men Leo eller Jenny, kan ni ge mig ett par konkreta tips kopplat till hur jag genomför en viss förändring på individnivå? Jag kanske inte ens behöver prata om sälj. Det är så att jag vill börja kallduscha varje morgon, som vi ibland pratar om att det kan vara bra för säljare att öka sin liksom dopaminhalt direkt genom kallduschar. Så sitter ni här helt förskräckta i publiken, jag vet. Men vad det än kan vara för någonting, ja, jag på individnivå. Eller har ni någon fråga baserat på det här med gruppnivå? Vi har försökt få igenom förändringar, vi stöter på patrull, hur kan vi göra här? Det måste finnas frågor från publiken, så räck gärna upp en hand. Där har vi någon där bak, precis. Kalldusch är ett bra tips, så det kan vi ju prata om.
Om vi slår ner ett försäljning från främdas framöver, både utmaningar och möjligheter.
Hur tror du att försäljning kommer förändras framåt, Jenny, övergripande?
Det är jättespännande. Jag tycker att du har lite AI och sådana. Eller hur? Det tänker jag bara. Det tänker jag också på. Jag tror att det kan effektivisera många delar av förberedelsearbetet och mycket av allt det som handlar om digitala sälj. Resor och så vidare kan ju bli fantastiskt mycket bättre med hjälp av AI. Jag är säker på att du kommer se otroligt spännande utveckling där. Och sen så tror jag ändå att det här mänskliga mötet som vi pratade om inledningsvis, att ett beslut fattas ändå av en människa som ska känna förtroende för en annan människa. Och där hoppas att det finns en fortsatt viktig roll för det mötet och det förtroendebyggandet och den affären. Men väldigt mycket runt omkring tror jag att vi ser förändras och förbättras och förenklas.
En sak jag tänker på där, och för att det här med vad som kommer förändras, det finns ju så många olika bitar. Dels hur kommer köpprocessen förändras, hur kommer säljprocesserna förändras, hur kommer våra roller förändras. Men en sak jag tänker på som påverkar mig, men som ändå förhoppningsvis kommer ge dig ett värde i din frågeställning, det är att alltså även Rickard Amidani som jag pratade om tidigare, han som följer upp mig varje fredag på att jag gjort vad jag ska göra, han har börjat använda ChatGPT inför förhandlingssituationer för att skriva, nu ska jag träffa en inköpschef på det här företaget inom den här branschen, och det här är vad du vet om mig, kära ChatGPT, för att han har använt det ett bra tag. Vilka hinder, vilka invändningar kan jag stöta på? Och det är helt sjukt, säger han, hur bra ChatGPT är på att berätta om vilka invändningar och hinder han kan stöta på. Och sen ställer han frågan, okej, men hur ska jag hantera de här invändningarna på det bästa, liksom, på det bästa sättet? Så snart kommer jag inte behövas längre. Skämt åsido, det hoppas jag att jag kommer. Men ChatGPT kommer ta över väldigt mycket av den här aktiva säljcoachingen, bara man ger det en chans. Och ChatGPT kan också lära känna det på ett bra sätt. Vem är jag? Du kan till och med fråga ChatGPT, vad behöver du veta om mig för att kunna ge mig en bra coaching som säljare när jag säljer solceller till villakunder? Och så ställer den 10 frågor som du besvarar och så lär den känna dig och ge dig så här personifierade svar. Så jag tror att väldigt mycket sånt kommer hända. Sen finns det annat spännande som jag pratade i om Amer Mohammed. Har jag ett av mina mest populära avsnitt. Jag vet att du också gillade det. Han är väl Sveriges mest bokade föreläsare, tror jag, inom AI. Jag hade med honom i ett säljpodden-avsnitt. Och han gav helt crazy tips. Liksom. Det var ett riktigt grymt avsnitt, måste jag säga. Så att det kan också lyssna in på om framtidens försäljning. Fler frågor från publiken på individnivå eller gruppnivå?
Ja, vi har en uppföljning på den. Det är bara AI då. ChatGPT, jag har jobbat med telekomik. Där är det ju teknik som förändras. Och det är också köpbeteende från kunder som söker själva och så vidare. Så det är jäkligt mycket helt enkelt som förändras. Så då behöver man få säljare och kanske kamar som har jobbat länge och tycker att de kan någonting. Att förändra sig och jobba med ständigt lärande och få in det i vardagen från andra och omvärldsbevaka och experimentera och sådana saker. Och det brukar vara rätt svårt, så då tänker jag, hur jobbar ni? För det första, tycker ni att det är en stor fråga där med kontinuerligt lärande som du säljer? Och hur jobbar ni med det? Hur får du hända?
Börjar du, Jenny?
Bra fråga. För det första, ja, absolut. Det är en ständig process. Man gör inte förändring och så landar man på en ny sanning och sen jobbar man så. Sen kan det ju vara stora och små steg i förändring. Och ofta när man pratar om förändringsledning så är det ju att man behöver göra ett större kliv, en mer omvälvande förflyttning. Men därifrån behöver man ju, precis som du säger, ha olika metoder för att få in det i kulturen. Och då är det ju jätteviktigt att jobba med några exempel på hur vi jobbar med det. Det handlar ju om att få in en feedbackkultur, att det blir liksom en naturlig del av hur man jobbar, att man hela tiden utvärderar och gör feedback och lär sig. Vi pratar mycket om att det är inte det som gör fel som misslyckas, det är det som inte gör fel som misslyckas, eller det som gör fel och inte lär sig sina fel. Att det är viktigt att göra fel, men det är inte så bra att göra samma fel igen och igen och igen. Det jobbar du med att försöka få bort, men man ska inte vara rädd för att göra det så länge man lär sig utvecklas och är på den här ständiga förändringsresan. Så det finns mycket där som man behöver nöta in faktiskt i kulturen. Men feedback tycker jag är mycket.
Absolut. Nej, men jag håller helt med dig i det du säger. Jag har två så här snabba tips också som man också kan ta på, precis som det tipset som du gav här, Jenny. Och det ena är, och nu kommer tycka att jag är jättekonstig här för att jag säger en engelsk beskrivning på en del av hjärnan, så kommer jag fram till vad jag menar med det. Det finns en del av hjärnan som heter anterior middle cingulate cortex. Aha, okej. Okay. Är det någon som känner till The Huberman Show, Huberman Lab? Det är ju världens största podcast inom hälsa, en Stanford-professor som heter Andrew Huberman. Och de har bevisat med jättemycket forskning på sistone att när man kontinuerligt utmanar sig själv så växer den delen av hjärnan som då heter anterior middle cingulate cortex. Så vad har det att göra med din fråga? Jo, om du börjar implementera små saker först som bygger deras självförtroende, där de får liksom kontinuerligt gå ur sin bekvämlighetszon lite grann i taget, så kommer du kunna genomföra större förändringar på ett helt annat sätt. För en del i deras hjärna växer när de går ur sin bekvämlighetszon. Och för att följa upp på det här så finns det en kille som heter Chet Holmes, en säljutbildare från USA som har skrivit en bok, många böcker, men en som heter The Ultimate Sales Machine. Och han pratar om att när han vill genomföra en förändring i sitt säljteam, nu går det här lite emot vad vi har gjort kanske tillsammans med Svea Solar eller inte, men det är att man väljer ut bara ett par medarbetare först. Alltså inte hela gruppen utan ett par medarbetare som både kan vara informella ledare men helst har bäst inställning till förändring. Sen kör man all in på dem med den här förändringsresan och utbildningar. Ja, men då kan vi inte dela upp utbildningspengen på 10 personer. Strunt samma, här pratar vi om att lyckas i slutändan. Och när vi har gjort all in på dem, misslyckats, lyckats, de har ju tålamodet, då kan vi sen överföra det här till resten av gruppen. För då säger han, jag tror att han pratar om att det är 70%, inte procentenheter, men 70% ökad sannolikhet att de får igenom betydande viktiga förändringar om man gör på det sättet än att man tar allihopa på en och samma gång. Så det var liksom ett par snabba tips och tricks där. Grymt, till 1 minut och 22 sekunder kvar, men jag är jättesugen på fler frågor ifall ni har det. Så att, ja, en fråga till. Och vi behöver kanske inte avsluta prick då, tror jag, utan jag tror att vi kör vidare. Vi är lite fräcka, eller? Vi kommer ändå upp här ett par minuter sen, tycker jag också. Ja, bra.
Ja. Tack så mycket. Jag undrar, finns det några konkreta boktips som säljare till de här publiken? Jag hör, måste finnas. Nämnde någon, The Ultimate Sales Machine, tror jag.
Japp, japp.
Har du några fler tips?
Den allra viktigaste boken att läsa, till och med viktigaste, alltså den förutsättning för att man ska klara av framtidens försäljning också, det är Challenger Sales. Challenger Sales, en forskningsbaserad studie, alltså det är 6000 säljare som analyserats. Vad gör de allra bästa annorlunda? Okej, okay? Challenger Sales. En annan bok som är jätteviktig, med att tala om liksom den emotionella delen av ett köpbeslut, det är How to Win Friends and Influence People. En klassiker, jag tror till och med att Barack Obama satt på Oprah Winfrey Show och pratade om att det här var hans favoritbok genom alla tider. Och nu har vi något härligt ljud här i bakgrunden som säger att mässan stänger. Som sagt, vi fick den bästa eller sämsta tiden idag. Ni fick möjligheten att ställa era frågor i alla fall, vilket är 2 tummar upp. Och jag har varit jättenöjd med den här intervjun med dig.
Härligt. Jag med.
Grymt, så nu står det till minus 27 sekunder här. Har ni fler frågor, ställ dem på LinkedIn. Leonardo Johansson, stort tack för att ni kom.